med Larry Hurtado som min doktorfater. Jag har det kommer några slides i bakgrunden. Det är ingen hel PowerPoint, men det kommer några boktitlar och några citat där, så att det ska underlätta för er. Ämnet för den här föreläsningen är alltså samtal i gudomen, trinitarisk läsning av Gamla testamentet i den tidiga kyrkan. Den gren av den nytestamentliga forskningen, den tidiga kyrkans historia, som sysslat med frågan om sonens gudom, eller kanske mer precis frågan om när, hur och varför började de Jesustroende tala om och till Jesus så som man talade till Israels Gud. Den forskningen har under de senaste 30 åren genomgått en radikal förändring. Från att det åtminstone bland de kritiska forskarna rådde närmast en konsensus att människan Jesus blivit allt mer gudomliggjord i takt med att evangeliet nådde djupare in bland hedningarna. Alltså att det var fråga om att den höga kristologin var fråga om en helleniseringsprocess. Så har pendeln svängt så att man numera inte kanske kan tala om någon konsensus. Ja, det är kanske till och med så att det är en minoritet som företräder den äldre positionen, om än med väldigt högljudda förespråkare som Bart Ehrman till exempel. Den tidigare positionen, den fastställdes av Wilhelm Busset i hans monumentala verk Kyrios Christos från 1913. Men nu har det som sagt svängt. En stor del forskare menar att den tidigaste kristologin var också den högsta. Nämligen så att de första judiska Jesustroende inkluderade Jesus i sin gudsdyrkan. Och om man förenklar bilden, vilket man ofta gör i sådana här framställningar, så är det framförallt två forskare som har kommit att representera den nya positionen. Den ena är då Larry Hurtado, som var min doktorfater, och den andra är Richard Baucom. Och sen kan vi inkludera en stor grupp forskare som har bidragit med forskning som särskilt Hurtado har sammanfattat. Nu ligger det utanför ramarna för det här, den här presentationen, att beskriva deras arbeten. Men vi ska ta upp en viktig fråga. Nämligen, hur kom det sig att fromma judar som ansåg att dyrkan av någon annan vid sidan av Herren, Israels Gud, en kort tid efter att Jesus dött och uppstått, började sjunga hymner om honom och till honom? De började döpa i hans namn. De firade en måltid i hans namn. De läste skriftställen från Gamla testamentet som handlade om Israels Gud med avseende på Jesus. De talade om honom som de var vana att tala om Gud. Vad hade egentligen hänt? Ja, det försöker Hurtado och Baucom besvara. Och de ger här olika förklaringar. I Hurtados framställning in Lord Jesus Christ och andra artiklar och böcker, så har han tagit en bild eller gjort en jämförelse med biologin. Han menar att dessa judas monoteistiska uppfattning genomgick en mutation, en förändring. Inte så att de gav upp sin monoteistiska övertygelse, men så att den förändrades och kom att inkludera Jesus på den sida av skapelsens gräns där skaparen befinner sig. Vad var då katalysatorn för det här? Vad var orsaken, för att anspela på föregående föreläsning? Jo, menar Hurtado, det var andeutgjutelsen, en stark övertygelse under andens ledning att Gud ville att Jesus skulle ha den plats i de troendes gudstjänst som bara tillkom Gud. Alltså, enligt Hurtado, så var det den religiösa upplevelsen som var den utlösande faktorn. Och för det här kan han citera naturligtvis en rad religionssociologiska studier, att religiösa upplevelser kan orsaka förändringar i teologiska uppfattningar. Baucom, å andra sidan, han delar Hurtados uppfattning att det hände någonting med den monoteistiska övertygelsen. Något fick den att, för att använda Baucoms egen terminologi, inkludera Jesus i den gudomliga identiteten. Baucom talar om a divine identity, en gudomlig identitet. Han gör det hellre än att tala om personer eller natur. Han vill inte heller tala om att det bara är funktioner som Jesus går in i, utan bakom han identifierar, definierar vad det för Israel innebar att Gud var Gud. Och så konstaterar han att det säger också Nya testamentet om Jesus. Han blir inkluderad i den gudomliga identiteten. Men till skillnad från Hurtado så anger Baucom inte en religiös upplevelse som den utlösande faktum. Utan istället menar Baucom att det var erfarenheten av Jesus i kombination med ett skriftstudium. Båda kan säkert appellera till Lukas för sin framställning. Baucom till Lukas 24. Hurtado till Apostlagärningarna 2. Men sen undrar jag om det är en tillfällighet att Hurtado blev kristen i en karismatisk miljö och var en medlem av en Assembly of God-kyrka, medan Baucom är en traditionell anglikan. Hur som helst, i min framställning nu så vill jag peka på en linje som tar Baucoms tanke ytterligare ett eller flera steg, och som gör anspråk på att treenighetsläran kan härledas ur en så kallad prosopologisk läsning, eller som man också kan kalla den, en teodramatisk läsning av Gamla testamentet. Jag ska strax förklara vad det innebär, men först så vill jag peka på ett problem som är orsaken till att jag själv på sistone har kommit att intressera mig just för den här frågeställningen. Och det är ett problem som föreligger i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, som ni alla vet, sticker ut ibland Nya testamentets böcker på olika sätt. Medan övriga Nya testamentet normalt citerar skriften genom formler som det står skrivet, som den eller den profeten skriver, eller möjligen det som sagts genom profeten, så är det i Hebreerbrevet genomgående Gud som talar. Gud säger. Eller är det Jesus som säger? Eller är det den helige ande som säger? Men det står aldrig det står skrivet, utan det är ett talat ord. Till exempel så här i inledningen till Hebreerbrevet: till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt? Och så fortsätter det: och när han låter den förstfödde stiga in i världen, säger han också. Och så fortsätter det. Lite slarvigt kan vi säga att Hebreerbrevet framställer Gud som en väldigt pratglad person. Hebreerbrevets författare låter åhörarna låter Gud tilltala åhörarna genom GT-citaten. Till exempel så här: idag, om ni hör Herrens ord, så förhärda inte era hjärtan, Hebreerbrevet 3:7. Och här i så är ju Hebreerbrevets författare ett gott föredöme för all form av predikan, så säger Herren. Men det som är särskilt ögonfallande, det är att i många av de här citaten så beskrivs ett samtal som förekommer. Vi har redan hört två sådana samtal citeras i inledningen av Hebreerbrevet. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: du är min son, jag har idag fött dig. Det vill säga, här tilltalar Gud någon som kallas för son. Och så fortsätter det: när han låter den förstfödde stiga in i världen, säger han också. Alla Guds änglar ska tillbe honom. Här tilltalas änglarna, men den här sonen blir omtalad i tredje personen. I det 10:e kapitlet så är det sonen som tilltalar Gud. Hebreerbrevet 10:5: när Kristus träder in i världen, säger han därför: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Så vi hör fadern tilltala sonen, vi hör sonen tilltala fadern. Och så hör vi också anden tala, nämligen i det ordet som jag tidigare citerade: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Det citatet inleds med orden: därför säger den helige ande. Den helige ande tilltalar församlingen. Det här leder nu till flera frågor. Hur kunde Hebreerbrevets författare hävda att det var Kristus som tilltalade Gud i den nyss citerade psalm 40, vers 6 i Hebreerbrevet 10, när Kristus träder in i världen? Det författaren i praktiken framställer är alltså en dialog I vilken Kristus tilltalar Gud på följande sätt, om man parafraserar den lätt. Offer och gåvor begär du ju inte, o fader. Men en kropp har du berett åt mig, din son. Hur har författaren kommit till den övertygelsen att sonen tilltalar fadern på det här sättet? För i praktiken så innebär det här att författaren menar att kung David, som enligt rubriken till psalm 40 skrivit psalmen, har hört och återgett ett samtal mellan fadern och sonen som äger rum innan inkarnationen. Du har berett en kropp för mig. Den vanligaste förekommande förklaringen, om man läser kommentarer till Hebreerbrevet, det är att det här handlar om typologi. Något som Mats anspelade på i sin föreläsning om Saltaren igår. Alltså, en erfarenhet som David själv gör, men som pekar fram emot Kristus. Men nu verkar det inte vara så här man förstod saken i den tidiga kyrkan. I en studie från 1961 av en forskare vid namn Carl Andresen, så en Stem und Geschichte des Trinitarischen Personbegriffs, så lyfte han fram vilken roll den kristna exegesen hade haft för formuleringen av treenighetsläran. Och han påpekade att Tertullianus skriftexeges hade varit avgörande för den treenighetsterminologi som Tertullianus hade formulerat strax efter år 200. Andresen, han kallade den här typen av skriftläsning som Tertullianus och andra sysslade med för en prosopografisk exeges. Prosopografisk exeges. Den här artikeln, den kom att stimulera andra arbeten i patristik och systematisk teologi. Men det dröjde ända till 2015 innan någon på allvar försökte tillämpa det här på Nya testamentet och skriftläsningen i den allra tidigaste kyrkan. Det var då Matthew Bates publicerade The Birth of the Trinity, Jesus, God and the Spirit in the New Testament and Early Christian Interpretation of the Old Testament. Det här är en banbrytande studie som säkert kommer att stimulera andra studier, ja, den behöver göra det. Om den kommer att vara vägvinnande i det långa loppet, det återstår att se. Men vad är nu en prosopologisk läsning? Prosopopeia betyder bokstavligen rollskapelse. Och det här begreppet går att härleda till den antika retoriken. En talare kunde i en framställning tillfälligt växla till en annan roll för att därigenom övertyga sina åhörare. Så i skolorna, i de retoriska skolorna, så fick studenterna träna sig i att gå in i andra personers roller, ofta tidigare hjältar, och föreställa sig vad de skulle säga i en viss situation och så skriva ner det i sina tal. Det här innebar också att man i antiken var van vid, när man läste texter, att uppmärksamma såna här rollväxlingarna i texterna. Det är numera i den nytestamentliga forskningen en allmänt vedertagen uppfattning att den här typen av rollväxlingar också äger rum i till exempel breven i Nya testamentet. Inte minst har man hittat sådana i Paulus brev. Och då kan jag avslöja för er, för oss lutheraner, att den här typen av retorik också figurerar i diskussionen kring vem jaget är i Romarbrevet 7. Men det ska vi inte gå in på nu. Men nu menar då Bates i sin framställning att den här typen av teknik inte bara används i de nytestamentliga epistlarna för att övertyga läsarna, utan att författarna själva har läst skriften på det här sättet. Att man har gjort det i den tidiga kyrkan, ja, det framgår med tydlighet av citat som vi kan härleda hos till exempel Justinus Martyren och hos Tertullianus. Så nu får ni ett av de här citaten på tavlan från Justinus Martyren. Jag har inte översatt det här till något skandinaviskt språk, utan nu kommer det här på engelska. Men lyssna noggrant. But whenever you hear the saying of the prophets spoken as from a person, you must not suppose the sayings to be spoken from the inspired persons themselves, but from the divine logos who moves them. For sometimes he speaks as one announcing in advance the things which are about to happen. Sometimes he speaks as from the person of God, the Master and Father of all. Sometimes as from the person of Christ. Sometimes as from the person of the people, giving answer to the Lord and his Father. Such as seen in your own writers, when one person is the writer of the whole, but many people are put forward as participating in the dialogue. Det här skriver Justinus Martyren i sin första apologi, alltså det är riktat till greker och romare, eller till Rom. Så han hänvisar till den här föreställningen i den antika världen som jag initialt nu refererade till. Alltså det är en läsning som är känd bland romarna. Vad är det Justinus säger här? Jo, till att börja med så talar han om vad vi skulle kunna kalla för en inspirerande agent. Och den som Justinus anger som den inspirerade agenten är kanske föga förvånande logos. Profeten i det gamla testamentet är alltså inspirerad av det gudomliga logos. Men Justinus säger vidare att profeterna i dessa inspirerade ord går in i olika roller, eller för att använda det grekiska begreppet här, de talar under olika prosopon, ansikten eller personer. Bakgrunden är här den grekiska teatern, som ni vet, i vilken en och samma skådespelare kunde framträda i olika roller beroende på vilken mask man höll upp framför ansiktet. Och så menar Justinus att profeterna har agerat. De talar som om det är Gud själv som talar. Han talar som om det är Kristus som talar. Han kan tala som om det är folket, Israels folk, som adresserar Gud. Vi har alltså ord från olika personer därav prosopologisk. Vi skulle också kunna kalla det här, vilket Bates gör, för ett gudomligt drama, ett teodrama. Alltså i vilket den inspirerande rösten då personen får utgöra röst åt olika personer. Ett teodrama. Vi tittar på vad Tertullianus också skriver om den här saken. Och det här skriver han i Praxeas 11. Det handlar alltså om Tertullianus uppgörelse med modalisterna, med Sabellius och Praxeas och de andra. Så här skriver han: "No, but almost all the psalms which sustain the role," och här används begreppet personam på latin, "the role of Christ, represent the Son as speaking to the Father, that is, Christ as speaking to God. Observe also the Spirit speaking in the third person concerning the Father and the Son. The Lord said to my Lord, sit at my right hand." Här anspelar Tertullianus på Markus 12:36, i vilken där Jesus säger att David har sagt genom den heliga ande, och sedan följer citatet ifrån Saltaren 110, vers 1. Och så fortsätter Tertullianus: "So in this text, few though they may be, yet the distinctiveness of the Trinity is clearly expounded. For there is the Spirit himself who makes the statement, the Father to whom he makes it, and the Son of whom he makes it. So also the rest, which are statements made sometimes by the Father concerning the Son or to the Son, sometimes by the Son concerning the Father or to the Father, sometimes by the Spirit, establishing each several person as being himself and none other." Tertullianus avsikt här är ju att visa på, mot den modalistiska uppfattningen, att det är tre självständigt existerande gudomspersoner. Det är syftet. Men han avslöjar samtidigt hur han läser skriften, till exempel psalm 110. Den helige ande talar genom David i tredje person om fadern och sonen, varvid sedan David får ge röst åt JHVH, Herren, som säger: sätt dig på min högra sida. Innan vi ska se på några konkreta exempel på det här från Hebreerbrevet, så ska vi också behöver vi beakta tiden vad gäller den här typen av dialog, eller scenerna. Bates pekar på att vi måste beakta tre olika scener när vi studerar de här ställena. Först så har vi vad Bates betecknar som den profetiska scenen eller sammanhanget. Det handlar alltså om den tidpunkt när profeten uttalar denna profetia. Den tidiga kyrkan var övertygad om att profeten David kunde ge röst åt Gud Fader, åt Kristus sonen och andra. Han gick in i de här rollerna, framförde en dialog. Det kunde handla om profeten Jesaja 700 år före Kristus. Men i den dialogen så kunde Jesaja ge röst åt saker som hade talats, som talades just där och då, eller som skulle talas i framtiden. Vi har dåtid, ett presens och en framtid. Alla är möjliga. Och tanken var alltså den att profeten gjorde så med ett manus författat av den helige ande. Så det handlar alltså om när detta profetord uttalas. Den andra scenen, det andra tillfället, det är den teodramatiska scenen. Det vill säga platsen där den här dialogen ägde rum. Ska vi säga det sceneri som sätts fram på scenen. Det kunde till exempel då vara fråga om Golgata och Kristi kors år 33. Men märk väl, det handlar fortfarande om att det är profeten som ger röst åt det som sker på scenen. Det är fortfarande ett, ska vi säga, skådespeleri. Väl där, på den triodramatiska scenen, så kan ju Kristus också tala om saker som har ägt rum. Något som äger rum där och då. Eller någonting som kommer att ske i framtiden. Och så för det tredje så har vi scenen för förverkligandet av det här. The actualized setting, säger Bates. Det avser alltså tidpunkten för när det här samtalet verkligen äger rum. Och när det inte framförs genom en profet, utan när det verkligen är sonen som talar till fadern. Till exempel när han hänger på korset. Eutynus Martyren, han använder till exempel och citerar Jesaja 50, vers 6. Där det står, jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Den profetiska scenen för de här orden, det måste ju vara på någon tidpunkt under profeten Jesajas livstid. Den teodramatiska tidpunkten för detta samtal, det måste ju vara någon gång efter korset, eftersom Kristus här i dåtid talar till fadern om vad han varit med om. Troligen efter uppståndelse och himmelsfärd när han sitter på faderns högra sida. Det vill säga, det är fortfarande profeten som gör röst åt detta. Men sen kommer vi till tidpunkten för förverkligandet. Ja, det måste då vara när Kristus har satt sig på faderns högra sida, så säger han, tilltalar han Gud till vänster om sig och säger, jag höll fram min rygg åt den. Och så vidare. När Bates nu går vidare och analyserar de citat vi har i Nya testamentet och även hur de tidiga teologerna i kyrkan utlägger det här, så finner han fem olika kategorier med texter. För det första så hänvisar han till dialoger som ägde rum innan tidens begynnelse, före skapelsen. Den andra kategorin kallar han samtal som handlar om sonens jordiska verk. Den tredje, samtal om sonens lidande, eller han kallar dem cross-shaped conversations. Den fjärde är lovprisningar från sonens sida för räddningen från lidandet. Och det femte är samtal efter sonens kröning. Nu hinner vi inte här ta exempel från alla de här fem kategorierna. Jag rekommenderar istället att skaffa Bates bok för att studera den här saken. Men vi ska ta två texter som citeras i Hebreerbrevet. Och då börjar vi med det jag redan har citerat i Hebreerbrevet 1:5 från Saltaren 2:7. Du är min son, jag har idag fött dig. I sitt sammanhang i Saltaren så inleds de här orden på följande sätt. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: du är min son, jag har idag fött dig. När ägde egentligen detta samtalet rum? Ja, Bates menar att den teodramatiska scenen för detta samtal måste vara Jesu kröning, det vill säga i samband med himmelsfärden. Därför att den föregående versen i Saltaren, vers 6, den talar om en kröning. Att kungen blir insatt. Men lägg sedan märke till att vers 7 rapporterar något som redan har skett. Sonen säger ju: jag vill kungöra Herrens beslut. Han inte säger, utan han sade: jag har idag fött dig. Det vill säga, i detta gudomliga drama som utspelar sig så ser man tillbaka på ett tidigare tillfälle. Och frågan blir då: vilket tidigare tillfälle handlade om här? Ja, om vi isolerar citatet så skulle man väl kunna tänka att det har ägt rum, samtalet skulle ha ägt rum när som helst innan Kristi trontillträde efter himmelsfärden. Kanske i samband med uppståndelsen. Men sammanhanget i Hebreerbrevet talar för ett betydligt tidigare tillfälle. Därför att nästa vers, vers 6 i Hebreerbrevet, säger: och åter, när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han också: alla Guds änglar ska tillbe honom. Om det finns någon logik i ordningsföljden på citaten, så bör alltså samtalet som rapporteras i vers 5 ha ägt rum före inkarnationen, före den förstfödde träder in i världen. Det vill säga, Hebreerbrevets författare tolkar det här som ett samtal mellan fadern och den preexistente sonen. Och Bates, han placerar det här i den första kategorin. Dialoger som ägde rum innan tidens begynnelse. Kan vi fastslå det med säkerhet utifrån Hebreerbrevet? Ja, åtminstone är det så att det vidare sammanhanget där pekar i den riktningen. För redan i vers 2 har författaren fastslagit att det är genom sonen som Gud har skapat världen. Och så går vi fram till Hebreerbrevet 10:5, där vi har ett citat från Saltaren 47-9. Hebreerbrevets författare introducerade då på följande sätt: när Kristus träder in i världen säger han därför: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen står det skrivet om mig. Här ger oss Hebreerbrevets författare den teodramatiska scenen, nämligen vid inkarnationen. Och i samband med denna säger sonen: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du förberett åt mig. Det profetiska sammanhanget är Davids tid, för det här är en psalm av David. Notera här hur sonen säger till fadern att han redan i förväg har berett en kropp åt honom. om vi parafraserar lite grann, en kropp har du, o fader, berett åt mig. Det visar ju att det är fadern själv som har förberett inkarnationen och som är helt engagerad i dess genomförande. Inte en fader som är långt borta. Snarare än offer och gåvor så förbereddes det en kropp, sonens kropp, som skulle offras. Men det som initierades av fadern, det lyddes villigt av sonen. Vi kan också notera här, vilket nästan är lite ironiskt med tanke på den typen av läsning vi gör, att sonen påpekar hur det här har skrivits ner i förväg. I bokrullen står det skrivet om mig, vilket ju bokstavligen är sant. Ja. Med dessa två exempel så måste vi nu ställa oss frågan. Är det här exeges? Är det eiseges av skriften? Det här var ett bekant problem för den tidiga kyrkans teologer, därför att gnostikerna, de ägnade sig också åt en prosopologisk läsning av Gamla testamentet. Så hur kunde man avvisa gnostikernas läsning och samtidigt försvara sin egen? Origenes, han kritiserar gnostikerna för att ägna sig åt en oriktig läsning av skriften. Att man läser in sina egna system utan någon som helst förankring i skriften själv. Man läser inte skriften i sitt sammanhang och inte heller i rätt ordning. Hur läste då Origenes? Jo, han säger vi måste se på de exakta orden, vi måste se på handlingen. Och så måste vi ställa frågan, finns det någonting i salmen som stämmer in på profeten själv och hans tid? Ja, då handlar det om profeten själv och hans tid. Men om salmen inte stämmer in på profeten och vad vi vet om honom och hans tid, ja, då så vill den heliga ande att vi ska läsa den prosopologiskt. Det här förutsätter naturligtvis en övertygelse som inte delas av många moderna exegeter, nämligen att Gamla testamentets profeter verkligen hade syner i vilka de såg och hörde samtal som de sedan återgav i sina skrifter. Nu är det inte bara för den kristna läsningen av skriften på det här planet som man ägnade sig åt en noggrann läsning av skriften. Det vet vi att det gjorde judarna också. Och när man hittade ställen som var hemlighetsfulla, gåtfulla, så väckte det frågor. Till exempel när man läste det som står i första Moseboks 19 kapitel och 24 vers, så gav det frågor och kontroversiella diskussioner också bland judarna. Där står det nämligen så här: då lät Herren, JHVH, svavel och eld regna ner från himlen från Herren över Sodom och Gomorra. Hur kan Herren låta det regna från Herren? Fanns det två stycken Yahweh i himlen? Fanns det två makter i himlen? Här finns en viktig studie av Alan Siegel som studerar just det här som heter Two Powers in Heaven. Det tycks ha varit en diskussion bland judarna och som kanske också inkluderade de tidiga kristna. Likaså när vi möter Herrens ängel i Gamla testamentet, så är ju det en gåtfull person som väcker frågor. Och Gisen har givit oss svaret på de frågorna i sina föreläsningar igår. Men för de tidigaste kristna så påminner relationen mellan Herren å ena sidan och Herrens ängel å andra sidan det de tidiga kristna säger om Gud respektive Jesus. Min poäng är att det är skriften själv som inbjuder till denna mycket noggranna läsning. Gamla testamentet erbjuder gåtor som får sin lösning i ljuset av Kristus och hans verk. Nu är frågan, vad kommer den här läsningen ytterst sett ifrån? Bates menar, och jag tror själv att han har rätt, att det var Kristus själv som initierade den prosopologiska exegesen, nämligen under den sista veckan innan hans lidande begynte, när han till sina teologiska motståndare ställde en fråga om psalm 110. Och väl att märka, så vidare inte har hänt något under de senaste åren, åtminstone när jag skrev min avhandling, så hade vi inga bevis för att den här psalmen uppfattades som messiansk på Jesu tid. Men likväl tar Jesus upp den här, och Markus återger saken så här: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige ande: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. David kallar honom herre. Hur kan Messias då vara Davids son? Här säger ju då Jesus uttryckligen att David är inspirerad av den helige ande, eller egentligen att det är den helige ande som talar. Den inspirerande agenten är den helige ande som ger David manus, så att säga. Och David talar först i tredje person om scenen. Jehovah säger till min Adonai. Och sedan antar David själv Guds röst, sätt dig på min högra sida, och så vidare. Av sammanhanget så förstår vi att Jesus själv identifierar sig som Davids herre. Så Jesu anspråk är att David under den helige andes ledning cirka 1000 år tidigare hade återgivit ett samtal som Israels Gud haft med Davids herre, med honom själv. Nu skulle vi kunna tänka oss att David hade fått någon slags förhandsvisning om vad som skulle ske efter Jesu himmelsfärd, och att Jesus här inte nödvändigtvis gör anspråk på att vara preexistent. Men tänk om det är så att Jesus faktiskt följde Septuaginta här, eller en hebreisk förlaga till Septuaginta. För enligt den så säger Herren Gud i den tredje versen: från moderlivet, innan morgonstjärnan framträdde, har jag fött dig. Det vill säga före skapelsen. Åtminstone läste de den tidiga kyrkan den här versen som en hänvisning både till födelsen av jungfrun i tiden från moderlivet och om födelsen i evigheten. Så om jag bara kort ska sammanfatta det hela, så handlar den prosopologiska läsningen om en mycket noggrann läsning av skriften som utgår ifrån att anden liksom öppnat dörren till himmelens tronrum. Den utgår vidare ifrån att skriften hänger samman och pekar fram emot Kristus. Och när man då läser i Gamla testamentet och det som sägs inte passar in i dess dåtida profetiska sammanhang. På profeten till exempel. Ja, då finns det anledning att där i se ett samtal, till exempel mellan fadern och sonen, där profeten ger röst åt dessa Gud och Kristus. Och det här ger ju oss då en verklig inblick i treenighetens inre liv. Vi brukar oftast tala om treenighetens gärningar utåt, i synnerhet om vi vill bevisa treenigheten. Men här så får vi en direkt inblick i treenighetens inre liv som inte är spekulation, utan i skriften nedskrivna ord. Och det var den här, vi vet med säkerhet att det var den här typen av läsning som hjälpte Tertullianus att komma till rätta med skillnaden mellan gudomspersonerna i diskussionen med modalisterna. Men det är, menar jag, i synnerhet utifrån Hebreerbrevet, sannolikt att den här läsningen går tillbaka till apostlarna och troligen till Kristus själv. Av det här drar Bates till sist ytterligare en slutsats. Han är kritisk mot Baucom för att han talar om identitet. Han vill istället återerövra systematikens klassiska språk och tala om personer. Därför att det är personer som talar i dessa dialoger. Profeterna antar olika personam när de talar. Och därmed, menar Bates, så har vi en grund i skriften själv för att tala om personer. Det är inte bara terminologi ifrån systematiken. Amen.